En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av ett snabbare casino, snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hej och välkomna till Sportbladet Allsvenskan. Jag heter Oskar Kisk. Det är fredag. Det betyder såklart Fråga Disco. Ska vi berätta vilka gäster vi har med oss idag? Ska vi avslöja dem redan nu?
Ja, men det måste vi väl göra. Dino Islamovic, Kalmar, som gjorde mål här, inte senast, men i matchen innan. Vi har med oss Kalle Karlsson, succécoachen från Västerås, som äntligen fick jubla. De gjorde mål. De vann 3 poäng, så att... Det känns som det finns väldigt mycket intressanta frågor att ställa till dem. Men framförallt är jag lite nyfiken på Islamovic. Vi har fått in en del frågor till honom också. Liksom, ja, comebacken i Allsvenskan. Han har varit i Sydkorea där. Han var tidigare med på januari i landslaget. Vad han för förhoppningar med sitt Kalmar? Kalle Karlsson vill man ju såklart höra vad han anser om att de äntligen tagit poäng och hur de bygger vidare på det. Vi har suttit här och hyllat Västerås för deras insatser i matcherna som de förlorade med 1-0 här. Och ja, jag tror det var extremt viktigt att de tog 3 poäng här ganska och även gjorde mål. Så att, det ska bli spännande att höra vad Kalle tycker också.
Mm. Jag tycker att vi dyker in bland tittarfrågorna direkt innan vi väntar in Dino Islamovic. Vi börjar med denna. Hej Disco, vad tror du är rimligt pris för Nanasi? Frågar Sebastian. Jag tror inte att det är Sebastian Nanasi själv.
Han vill så gärna iväg så han vill ha en prislapp redan nu. Nej, men det är ju alltid så när det gäller sådana stora affärer då, som det förväntas bli. Det beror ju alltid på vilken klubb som är med och budar. Är det klubbar från Premier League? Är det klubbar från Tyskland? Är det klubbar från som liksom är med och trissar upp budgivningen och han vill gå dit, ja då är det klart, då snackar vi om kanske, ja men Premier League-klubbar 80 till liksom 100 miljoner svenska är väl absolut ingen otänkbar summa. Jag menar, Malmö har råd att tacka nej också, har väl tackat nej till bud på 50 tidigare här för lite längre sedan. Nu blir ju Nanasi äldre och äldre, men det är ju en fruktansvärt bra spelare och jag skulle tippa på att Malmö inte säljer för under 80. Sen om det blir högen Hugo Larsson, svårt att svara på. Jag tror inte det, med tanke på dels åldern och tanke på dels hypen som blir kring Hugo Larsson. Han har ändå varit i Allsvenskan rätt mycket nu och ja, han har gjort det väldigt bra, men det behöver ösa på med lite poäng och mål där för att prislappen ska stiga. Men det är klart att han blir en stor försäljning och jag tror han blir det redan till sommaren, med tanke på att vi har hört att det finns lite intresse nu också. Men det beror som i alla fall vart han går, om det blir en budgivning, om priserna trissas upp. Det var ju samma sak där när vi såg Lukas Bergvall, där prislappen kanske inte var så hög då man trodde att det skulle bli så hög i början, men sen var det Barcelona och Tottenham som liksom budade mot varandra. Även om det inte blir någon budkrig, även om prislappen var samma för de båda klubbarna, så var de ju med och trissa upp priset liksom från början när de visade intresse. Så att det är alltid bra att ha 2 klubbar, eller ja, helst 3-4, och kunna spela ut mot varandra.
Självklart. Stilpals, vi vet inte om han är bitter efter gårdagen eller om han är en antagonist. Han frågar, åker Bayern ur i år eller nästa?
Nej, det är ingen risk att Bayern åker ur, det vågar jag slå fast. Men så jag förstår också frustrationen hos många Hammarby-supportrar med tanke på insatsen mot Halmstad. Jag tycker så här, mot Häcken var man absolut förtjänt av kanske 3 poäng, minst 1. Man ska absolut inte förlora en sån match. Men här mot Halmstad var det väl en sådär insats och det var många som inte kom upp i normal standard. Samtidigt är det ju så att Fredrik Winter, skadan på honom, det var liksom det största bakslaget som kunde hända, det värsta som kunde hända Bayern då, med tanke på hur han kom in i laget. En av de mest kanske tekniska mittbackarna som Bayern har haft på rätt lång tid och kanske som allsvenskan har sett, precis en sån spelare som de behövde, men det har varit inne på tidigare. Men jag tror ju så här, som jag varit inne på rätt länge nu också, att Kim Hellberg behöver tid. Bayern har haft en stor tränaromsättning de senaste åren. Dels frivillig när de har sparkat tränare, men dels också lite ofrivillig när Martin Cifuentes gick till Queen's Park Rangers där han för övrigt gör succé. Och, ja, blir det poäng idag för QPR mot Leeds då här ikväll hemma, så är de klara för The Championship även nästa år, vilket såg omöjligt ut när han tog över, när de var typ 4 eller 6 poäng upp till strecket då. Men som sagt, Hellberg behöver tid. Kim Hellberg behöver liksom att klubben genom att tålamod. Han behöver kanske få några headhuntade värvningar som han liksom har fått. Liksom det är hans värvningar som ska in i sommar. Och där vet jag att det är mittback som är prior. Och både Edvin Kurtulus och Viktor Ukranovic kommer med största sannolikhet att säljas. Det var inne på tidigare. Där både Lazio och Bologna är på Djukanovic då, så att Bayern har redan börjat kolla på ersättare där, så att det blir spännande att se vad Hammarby gör i fönstret. Och väldigt spännande också vad som händer med Nathaniel Adjei. Såg ut som han liksom gick ju till Lorient då där när de låg i botten, men där man trodde att Lorient skulle klättra, laget gjorde det jättebra precis när han kom. Han spelade åt sin ordinarie plats. De hade en bra marginal ner till liksom bottenkonkurrenterna och de lag som skulle åka ur. Nu är det torska de här igen och jag tror inte de har vunnit på 4-5 matcher, så att det kan vara så att de åker ur. Och även fast Lorient har en köpoption och kan utnyttja den, så kanske inte är lika stor chans då att de utnyttjar och köper loss honom för liksom, jag tror att det är 55 miljoner och sen är det plus bonus att de ska köpa loss honom för då. Så att Bayern får tillbaka honom. Å andra sidan på det liksom positiva planet för Bayern, om Lorient inte skulle köpa upp utnyttja köpoptionen då, så är ju Adjeis värde väldigt högt ändå, med tanke på att han har gått från allsvenskan där han inte spelade så många matcher till att vara ordinarie i ligan. Och jag menar, med tanke på hans ålder och sådär, så finns det nog säkert klubbar som är beredda att betala 5-6 miljoner euro på ett bord och ta de här 25 i bonusar. Så att jag tror inte, jag såg någon intervju med Mikael Hjelmer också på Fotbollskanalen, att han inte var orolig, sportchefen i Hammarby, och det skulle han inte heller vara. Det finns nog många andra intressenter för Adjei som vill köpa loss honom, om nu Lorient skulle åka ur och om Lorient inte skulle utnyttja den här obligatoriska köpoptionen.
Mm. IFK Burner skriver till oss på Twitter och undrar något nytt om Fannberg till Snoka, där det är alltså IFK Norrköping.
Jag har hört att de skulle ha någon kontakt till, men det verkar inte vara något som är supernära där med Fannberg heller. Norrköping går ganska bra och mår ganska bra också, så jag tror inte de har någon brådska att förstärka organisationen. Kan nog kanske vänta fram till sommar med att se över liksom vad de behöver, och det är inte alls säkert att det blir Magni Fannberg, men inget konkret där som jag har hört.
Janne undrar senaste nytt om Wettergren till Elfsborg.
Samma sak där, han tvekar, det är ingenting som är klart. Jag tror han skulle göra bort sig lite inom liksom citationstecken där och bara hoppa på det här förbundsjobbet som teknisk direktör och lämna direkt. Sen tror jag också liksom att Wettergren kan ju säkert avvakta och se vilka jobb kan bli ledigt till sommaren. Djurgården, fortsätter de att förlora, så kan Kim och Tolles framtid vara lite osäkert. Han är säkert sugen på jobbet i Djurgården om det skulle bli ledigt, om man skulle få frågan. Det finns en del andra klubbar som också kanske överväger tränarbyte här om det skulle gå dåligt, så att jag tror att han har is i magen. Jag tror inte det kommer hända något nu, men det är klart en fråga som jag tror vi kommer få återkomma till nästan varje vecka här. Vettigen svara eller inte vara.
Det blir den här säsongens följetong. Men nu ska vi välkomna vår första gäst direkt från Kalmar. Har vi med oss Dino Islamovic. Hur är läget?
Det är bra, tack. Själv då?
Vi mår bra. Disco
också, det är
fredag. Va? Ja, det är skönt.
Tung förlust igår. Vad är din analys av matchen?
Nej, vi gör ingen bra match. Vi kände att vi skulle bygga vidare på Elfsborg-matchen. När vi gör en väldigt bra match. Men guys är bättre än oss igår, och de springer mer, de kämpade mer och de vann välförtjänt.
Hur ser du på er säsongstart i övrigt? Det var ju fint som du säger, en jättestark insats mot Elfsborg, men i övrigt?
Ja, det har ju inte varit tillräckligt bra, det kan alla säga. Sen har vi haft lite, jag ska inte kalla det otur, men vi har sett till enkla mål. Och man kan säga att vi vill spela på det sättet, men samtidigt har vi ju slarvat i vårt passningsspel och blivit straffade för det. Och om vi kollar på Hammarby-matchen så börjar vi ganska bra, men sen släpper vi till 1-0-målet. Och då är det lite så, ja men det är så vi spelar. Då får man acceptera att det kan bli fel. 2 minuter senare gör vi självmål, så blir det tufft. Sirius spelar inte så bra, men leder 1-0 fram till, vad är det, 90:e minuten, 88:e och sånt, och släpper in 2 mål. Så det har inte varit jättebra, men jag tycker ändå vi är ett riktigt bra lag och vi måste fortsätta tro på det.
Vad säger du om din egen form och sådär? Du anslöt ju till träningsläget i Spanien där. Jag gissar att det inte var med så här supermånga matcher innanför västen. Hur känns det att du har liksom börjat kommit igång nu och långt ifrån max är du?
Ja, extremt skönt. Fick ju 30 mot Göteborg. Och sen startade jag nu senast mot Elfsborg. Det var min första start på över ett år. Och min första 80-minutare på 2 år. Så det var länge sedan, men extremt skönt. Upp till max, jag vet inte, men det är klart. Det krävs några matcher till, tror jag. Men det har känts bra. Det känns bra på träningar och även de matcherna jag har spelat har känts ganska bra också.
Hur kommer det sig att det blev Kalmar? Eller varför föll valet på Kalmar?
Ja, vi träffades i Malmö på ett hotell och vi träffade Jörgen och Jens. Och tycker egentligen de är väldigt tydliga hur de vill spela. Om man kollar på Kalmar, jag vet inte, 5 år tillbaka, 6-7, kanske inte varit det tydligaste laget. Men nu känns det som att hela klubben drar åt en riktning. De vill spela på detta sättet. Från ledarstaben till alltså, sportchef och alla i klubben egentligen på samma vi spelar på samma sätt. Så det var egentligen det och sen hur de ser på mig som fotbollsspelare.
Hur är det att anpassa sig till Jensens spelsystem då tycker du?
Ja, så för mig tycker jag det var ganska enkelt. Så klart han kräver ganska mycket offensivt och defensivt och han har varit på mig att vi i pressen måste jag vara mycket mer intensiv när jag blir fit och så. Men jag tycker inte det har varit några problem för mig egentligen.
Det känns som du har hittat rätt i det ganska snabbt. Hur trivs du med lagkamraterna? En sån som Trenskov är en underhållning att åtminstone att titta på i alla fall.
Nej, fantastiskt bra. Det är en fantastisk grupp. Och som du säger, Trenskov. Det är en jätteduktig spelare som jag tror kan göra extremt bra i år.
Av de lagen du mött hittills är några som har stuckit ut som varit liksom jobbiga med, vilka har varit jobbigast att möta helt enkelt?
Oj. Det är svårt att säga, för jag tycker inte vi har kommit upp i nivå på någon av de matcherna förutom nu mot Elfsborg. Men jag tycker ändå Göteborg ser bättre ut än vad de gjorde förra året. Tycker de ändå är alltså, de har hittat ett spelsätt som de gör det ganska bra. Ja, Hammarby tyckte jag ändå vi var ganska bra. Så jag hade nog sagt Göteborg. Sen var ju Gais var ju bättre än oss i år. Men det tyckte jag att vi var inte tillräckligt bra.
Hur ser du på din karriär som har varit hittills? Då? Du är väl lite av en late bloomer då får man säga. Gjorde Östin Mår i Östersund. Sen blev det Rosenborg. Och sen avstickade till Sydkorea. Och nu får du på någon vis starta om här i Kalmar? Om du tittar tillbaka lite grann, vad säger du?
Ja, så jag har haft en bra karriär. Sen det är klart, man vill alltid mer. Och jag är absolut glad att vara i Kalmar. Jag tycker det trivs jättebra. Så, men det är klart, jag sitter uppåt och högre än det. Så mitt fokus är här och nu. Men det är klart jag vill också vidare.
När man precis har spelat match så det är väl tunga tankar efter en förlust nyligen. Men är det skönt att ha en ny match att fokusera på bara ett par dagar bort?
Absolut, absolut. Även efter Elfsborg egentligen så trodde vi väl att vi skulle kunna bygga på det. Även om ni stämmer det bra. Att vi skulle kunna bygga på det och det blev inte så. Men nu är det ändå skönt att vi har Mjällby på måndag så vi kan glömma den här förlusten och ta 3 nya poäng, förhoppningsvis.
Hittills allsvenskan tycker jag det som har varit svårast att identifiera, det är något tydligt bottenlag, att det finns väldigt många bra lag från någonstans plats 6 till 16, där ingen kommer bli en riktig slagpåse. Just nu ligger Kalmar ganska pyrt till, men det känns ju inte som ett tydligt bottenlag. Håller du med det?
Absolut, absolut. Jag tror inte vi kommer ligga i botten när vi har spelat 30 matcher. Men ja, det känns som att alla slår alla, förutom då Malmö kanske, men förutom, ja.
Vi hade väl någon tittarfråga va, till Dino va?
Mm, det hade vi. Hur ser du tillbaka på tiden i Sydkorea och kunde du lägga undan mycket pengar, frågar personen.
nej, det var en upplevelse. Och tyvärr fick jag en skada ganska tidigt när jag kom dit. Som gjorde att det förstörde mycket av tiden där. Men fantastisk upplevelse och fantastiskt land och fantastiskt folk. Och ja, det blev lite pengar över som jag kunde släppa under.
Just vad är skillnaden? Nu har man ju sett nästan en boom just när om spelare går till Sydkorea. Väl Bojanic och Ludvigsson är ju där. Vad såg du som liksom lockade med det förutom det ekonomiska då? Vad var största svårigheten att anpassa sig till ett nytt land och ja, ny fotboll gissar jag också?
Ja, alltså ja, klart, ekonomin lockar ju. Det ska man inte sticka under stolen med. Sen jag tycker ändå att fotbollen är helt annorlunda än vad den är i Sverige. Det är mycket mer intensitet, extremt teknisk liga. Sen kanske det går lite för fort ibland. Det är lite många misstag. Sen är det ju en helt annan värld. Det är ett annat språk. Folk kan inte engelska. Så jag hade ju min tolk som var med mig överallt. Som hjälpte mig. Helt annan kultur och så. Men och sen tidsskillnaden var faktiskt det jobbigaste. Det var svårt att hålla kontakten med dem i Sverige kanske. Men som sagt, tycker jag att det var en fantastisk upplevelse.
Jag pratade med Gustav Ludvigsson när jag gjorde en intervju med honom för något år sedan. Han var ny där också. Då berättade han just det här med torkar, att det blev lite så här märka situationer när tränaren ska skälla ut en spelare i halvlek. Liksom. Då skäller tränaren först utan och sen skäller torken utan också. Var det samma upplevelse för er?
Jag åkte inte på någon utskällning. Nej, jag skojar. Men absolut, det var så. Man fick ju vänta tills torken översatte vad tränaren ville säga.
Svårt med dubbla budskap.
Ja, ibland så tror jag att tolken också undanhöll vissa saker.
Det låter som en sån Mr. Bean-sketch eller
ja. Ja, lite.
Du, Dino, stort tack för att du var med i Sportbladet Allsvenskan. Lycka till framåt, så får vi hoppas att ni lyfter i tabellen och får lite resultat med er på vägen.
Tack själva.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Disco, vi fortsätter med lite tittarfrågor. Och Carlito, ja. Det är lite generellt här, men vad tycker du om domarnivån?
Nej, men domarnivån har väl varit, tycker jag, bra ändå. Nu säger ju alla Al-Hakim här senaste. Det var ju ett solklart rött på Jakob Rune Larsson. Och det är faktiskt jättekonstigt att just den situationen missas med tanke på att assisterande står ju bredvid i princip. Och det var ju liksom en katastrofinsats av Al-Hakim såklart. Men ser man i ett längre perspektiv så tycker jag domarnivån har varit bra. Mina liksom ögon riktar sig framförallt mot Glenn Nyberg i derbyt. En helt fantastisk insats. Han är ju också den där domartypen som pratar med spelarna och det som vi lite diskuterade tidigare här. Varför kan inte alla domare bara ta efter honom och göra som honom? Då skulle det vara mycket lugnare på planen. De skulle vara mycket bättre. Liksom det värsta som finns som spelare, när man pratar med spelarna så säger de att det värsta man vet är domare som inte lyssnar, vill inte prata, inte motivera sina beslut. Och Glenn Nyberg är exemplariskt där också. Sen är ju en väldigt bra insats, domarinsats till som måste lyftas är ju Tess Olofsson mellan AIK och Värnamo. Märktes inte av alls och det är ju ett bästa betyg en domare kan få. Så där har vi två domarinsatser som har stuckit ut väldigt mycket. Jag tycker de två är de bästa som har varit hittills. Och ska vi jämföra med förra säsongen så tycker jag väl ändå kanske att det har varit lite bättre nivå på domarna då, men ja, jag förstår att många, kanske framförallt i Malmö och många andra, har ju den här domarinsatsen av Al-Hakim på nättimman eftersom det hände igår. Men zoomar man ut lite grann så tycker jag att Glenn Nyberg och Tess Olofssons insatser bör hyllas och bör sätta fokus liksom på domarna där istället.
Mm. Klabarpan undrar, är det inte anmärkningsvärt att Al-Hakim som ser Derek Cornelius firande inom citationstecken vänder ryggen till situationen som sen leder till rött kort? En sån situation osar ju strul.
Ja, men alltså det man skulle kunna säga, och det är väl kanske Derek Cornelius då, skulle få ett gult kort för en sån där att han hånar och provocerar. Är det det han menar?
Ja, antar det. Ja.
Så skulle han få ett gult kort. Å andra sidan, han hade ju en väldigt hög nivå, så ska ett hån då liksom, som inte var så där jättefarligt ändå, tyckte jag. Liksom skulle han ta det gult kort, ja, kanske. Då kan många mena på att ja, men då skulle det inte ha varit rött heller på Tokmak and Guyen, men det är ju ett solklart rött kort om man går liksom enligt regelboken, och även fast han har hållit en hög nivå. Bollen är inte där, han går bara på spelaren och liksom hoppar in, så det är ju ingen snack om saken. Och sen så, jag menar, han skallar ju Pontus Jansson på hakan efteråt också, så att det blir spännande att se exakt hur liksom många matcher han får, om han kan få någon straff i efterhand, och just för den här skallningen också, för han får ju liksom ett frispel där, får man ju säga. Och jättemärkligt, men jag tycker att det röda kortet var rätt. Sen kan man diskutera om Derek Cornelius kanske skulle fått ett gult, ja, och sen skulle såklart Une Larsson haft ett blodrött och avstängning. Det är ju sådana tacklingar som man måste få bort, den är ju jätteful.
Man skulle kunna argumentera för att Tokmak skulle fått ett gult för den där lilla knuffen och sen ett rött på det då för skallning mot Jansson som,
ja. Oavsett så är ju skallning mot Jansson direkt rött ändå, så att ja. Ja. Det är svår.
Han insåg nog sitt misstag efteråt också, verkar det som. Samma match då, Yttersulan undrar, har någon annan i fotbollsvärlden gått på en skottfint av Pontus Jansson mer än Peter Terkelsen?
Ja, men det tror jag absolut. Man får ju inte glömma att Pontus Jansson var ju forward länge i unga år, så jag tror att det är väldigt många som har gått på den där skottfinten, och det är väl det som har gjort Pontus Jansson så framgångsrik. Ja, men framförallt i Premier League där hans teknik med fötterna sticker ut, och det gör ju han att han sticker ut även i Allsvenskan, så att det tror jag absolut, men jag förstår ju frågan vad han menar. Liksom. Många ser ju liksom Pontus Jansson som en brunkare som bara tacklar och stark i luften och sådär, men jag menar, jämfört med mittbackar så har han ruggigt bra teknik, får man säga, om man ska jämföra med en medel mittback i Allsvenskan.
Vi ska välkomna dagens andra gäst, ingen mindre än, ja, vi får nästan säga ex-kollegan Kalle Karlsson. Grattis till första målet, målen och de första poängen i Allsvenskan.
Ja, tack så jättemycket.
Jag antar att känslan är fantastisk, Sven.
Jo, men det är klart det var enklare att vakna upp i morse än vad det har varit de senaste veckorna, när vi känner att vi har gjort väldigt, väldigt mycket i matcherna, men det är ändå inte räckt till och vi har liksom inte haft de där berömda marginalerna med oss, men igår kändes det som vi hade det.
Vad tycker du låg bakom segern igår?
Allt är inte alltid logiskt i fotboll. Jag tycker inte att vi har gjort fyra bättre insatser än den igår, men igår fick vi en match som handlade mycket om kamp och andra bollar, och till slut så studsade bollen rätt i andra halvlek där, och studsade rakt ut till Diabate som fick trycka in 2-1. Det var väl lite mer slump att det var vår tur och ha lite flyt med. Och sen tycker jag, sett över hela matchen så var det rättvist att vi vann. Men prestationsmässigt har vi nog kanske kommit upp i lite högre nivå i de andra matcherna. Men det är en styrka att vinna den där typen av matcher också.
En enad journalistkår och alla allsvenska fotbollstittare är ju överens om att ni har spelat jättebra i fyra matcher. Ni gjorde 0 mål, släppte in totalt 4 på dem. Hur går man vidare? Hur pratar man med spelarna och hur agerar man som ledare i den typen av situation när man vet att man är värd så mycket mer?
Nej, men vi får ju som alltid peka på det som vi har gjort bra och vad vi kan göra bättre. Och det spelar inte så stor roll om vi vinner eller förlorar matcherna. Det gör vi alltid. Och i det här fallet så har det varit ganska enkelt att liksom få spelarna och tro på det vi håller på med. För att de känner ju själva att vi har matchat de motståndarna vi har mött och mer därtill i vissa fall. Och det är klart att det fanns ett frågetecken för det innan man kliver in i Allsvenskan. Man vet ju inte riktigt var man står. Och det är klart, sen åker vi till Friends i första matchen och känner i första halvlek där att vi verkligen driver den matchen. På hela taget sen var det väl en rätt jämn match. Men det var ju ett kvitto på att vi stod oss liksom i Allsvenskan. Och sen har vi bara förstärkt i matcherna mot Elfsborg och Halmstad. Och sen nu mot Malmö senast var vi väldigt nöjda med insatsen. Så, men fick inget då heller. Men det är klart att de andra spelarna ser ju också när andra lag möter Malmö, och de vet hur de matcherna har sett ut där nere på Leda, och det är klart att de känner att vi gör det bra i den matchen.
Ni har mött 2, 3, 4, 5 tuffa motståndare. Vilka har stuckit ut? Vilka match har varit jobbigast att genomföra när du tittar genom ditt lag?
Ja, men Malmö är ju det laget som har testat oss mest av förklarliga skäl. De har ju det överlägset bästa spelarmaterialet i Allsvenskan, och de har spelare som kan skapa mycket av lite. Så den matchen testar oss på sätt som vi inte är vana vid. Vi har inte spelat så många matcher på den här nivån tidigare. Det var en ny nivå att möta, och då kände de ändå att de tyckte att de underpresterade i den matchen, och vi kände att det ändå var en ny nivå att möta. Så att det säger väl en del om deras kvalitet så, eller deras grundkvalitet på vissa enskilda spelare. Men sen varje match har ju sin utmaning. Det var ju tufft för oss liksom, mentalt att möta Halmstad som kröp ner efter sitt tidiga ledningsmål och ställde ner bussen väldigt lågt i hela matchen, och vi hade svårt att bryta ner den eller så. Så att det har varit olika utmaningar liksom.
Vad tror du det här kommer betyda då inför nästa match? Finns det något sätt som tränare liksom att kunna, ja, men som man gör så att spelarna rider på vågen av liksom positivitet, eller är det bara att köra som vanligt, eller?
Nej, det är nog bara att köra på som vanligt. Sen kan man alltid intala sig en massa grejer så där om att det betyder hit eller dit, men det vet man ju först i efterhand vad det har betytt, olika segrar och sådär, och förluster för den delen också. Ibland hävdar ju vissa att en förlust kan vara liksom ett hårt slag och sådär, men sen ser man ju lag som reser sig från de tuffaste lägena, så jag lägger inte så mycket vikt i det där. Det brukar kunna gå och resa sig från vad som helst egentligen, där lag visar i fotbollshistorien.
Det var ju första målet på väldigt länge, det var första segern på väldigt länge för Västerås. Hur var det att fira med supportrarna efteråt?
Nej, men det var väldigt efterlängtat. De har ju varit åtprövade på många olika sätt de senaste 2 decennierna. Men det är klart att den här inledningen i Allsvenskan har ju varit en annan typ av prövning. De har ju också känt att vi har spelat väldigt, väldigt bra, men inte fått ut något av det. Och sen inte göra mål på alla de chanserna vi har haft. Det är klart att det har varit... de har ju såklart sett framför sig och känslan att få jubla över ett mål bara i Allsvenskan, och så har det dröjt så här länge innan vi fick hitta rätt. Det är klart att det har varit tufft för dem, och när vi väl gjorde det där målet igår så blev det ju bortvinkat på side där tidigt i matchen, så vi fick inte jubla då heller. Och sen när vi väl gjorde det sen där i första halvlek, så var det som att det var som att jublet hölls inne ett par sekunder, för folk var kunna gnugga sig i ögonen och se om det verkligen stämde att vi hade fått bollen över linjen och att det var godkänt den här gången.
Tittarfråga kring er formation som ju på pappret ser ut som vad som kan kallas för 3-4-3. Vilka styrkor respektive svagheter ser du med det som ett spelsystem?
Ja, men det beror på lite hur man applicerar det. I grunden kan man väl säga att det är klart att du kan ju bli tunn central och i försvarsspel av att ha 2 spelare centralt och motståndare av 3. Men det beror helt på hur man väljer att liksom använda det. Du kan ju centrera med dina 4 mittfältare när du spelar 5-4-1, och du kan välja att vara liksom bredare i det. Så det är svårt att säga. Det beror helt på hur man liksom applicerar det. Sen är ju vi spelar markeringsspel, så att för oss är den där formationen väldigt flytande utifrån hur motståndarna spelar, eftersom vi har markerat upp våra motståndare.
Patrik Åslund, en av stjärnorna naturligtvis, han kommer lämna för Djurgården till sommaren. Har ni hunnit börja titta på ersättare på allvar?
Nej, det har vi inte gjort på det sättet. Alltså, det finns olika vägval att göra. Jag kommer inte gå in på dem här, men vi har inte gjort det, för vi vet också att börjar vi titta nu så alltså för tidigt. Vi har ju inte den planboken så vi kan gå ut och liksom bara plocka och peka på vem vi vill ha, utan vi behöver öppna för olika spår, och då behöver man ha dörrar öppna även in i sommaren, för att det kan dyka upp väldigt bra alternativ då också.
Utan att nämna några specifika namn då, letar ni efter en så lik spelare som Åslund som möjligt, eller försöker du hitta någon annan typ av spelartyp då, om vi säger?
Nej, alltså vi har ju alltid varit öppna för tittat brett, för att vi är vana att jobba med en väldigt liten plånbok. Så för oss så, så är det svårt att liksom bara säga att vi ska ha exakt det här och så ska det stämma med alla andra parametrar med ålder, karaktär, prislapp, lönenivå och sådär. Vi får vara öppna för det som passar oss och sen är vi ganska bra, tycker vi, på att anpassa vårt spel efter de olika spelartyper vi får in. Så att Daniel Ask var en typ av spelare som vi hade i fjol och han har vi inte kvar och då har vi skruvat om vårt mittfält lite grann till i år med vissa andra spelartyper och det har gett oss andra. Vi har förlorat lite, vissa saker som Ask hade och vi har vunnit vissa saker som Åslund, Linde och de andra har.
Nu väntar ju Hammarby på bortaplan på måndag. Hur går tankarna inför den matchen?
Nej, men det blir kul. Vi mötte ju dem i cupen, gjorde en jättebra insats där då. Det kommer bli en rolig match, tror jag. Två lag som bjuder upp och det kommer bli en öppen match, tror jag.
När vi pratade med Dino Islamovic så nämnde jag det om att jag identifierar inte något tydligt bottenlag i årets allsvenska. Håller du med om att det ser ut att bli ett ganska stort skikt av lag som ändå kan spela bra fotboll?
Ja, precis. Nej, men jag har ju inte så himla mycket erfarenhet av den allsvenska, så jag är nog sämst av alla på att ställa diagnos utifrån hur tabellen ska utkristalliseras och så vidare. Men det är väl känslan efter 4-5 omgångar att det var ju vissa som uttryckte att Gais var för dåliga för det här efter premiärmatchen, men de har visat nu, vilket vi såg i fjol, att det är ett väldigt, väldigt bra lag och som ni säger så känns det som att det är jämnare nu i allsvenskan än det har varit på många, många år. Så kanske det är så att Malmö springer iväg där uppe med den ädlaste medaljen, men bakom dem så känns det som att racet är mer öppet än vad det har varit tidigare. Men som sagt, det där vet ni ju bättre än vad jag vet.
Var inte så säker på det. Du, Kalle, stort tack för att du var med och stort lycka till framöver. Vi får hoppas på fler firanden utan avvinkningar för offside.
Ja, det gör vi verkligen hela Västerås.
Ha det bra.
Tack så mycket. Tack så
mycket. Tack.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Disco, vi fortsätter med tittarfrågorna, ja, för det börjar ju... Zäta undrar om DIF, alltså Djurgården då, verkligen är topplag.
Ja, men det tror jag väl ändå. Om man menar topplag, topp fem, så tycker jag de är det. Sen blir det ju alltid så, efter nu har de haft det lite tungt här, kanske även i sporten ishockey, där det inte heller gått så där bra, så då blir det ju alltid liksom ett drev ibland på sociala medier. Och sen har ju Kim och Tolle sin historia från förra året. Jag såg att det var många som skriver liksom negativt om dem också. Så det är klart att de har ju mindre liksom fallhöjd än till exempelvis en tränare som Kalle Karlsson eller en tränare som Kim Hellberg som är ny och är ny allsvenskan och ny i sin klubb och så där. Det är klart att det blir mycket att det riktas just mot dem då, men de är i cupfinal, de är en match från en titel. Jag menar, tar de en titel då känns det som om det ska mycket till för att liksom Djurgården ska fundera på att byta tränare. Men det är klart att topp fem tror jag Djurgården absolut kommer. Sen, precis som du säger, även om det kommer bli jämnt i bottenstriden, så tror jag kommer bli lika jämnt i alla fall bakom Malmö i toppen.
Mm. På Djurgårdstemat då, ryker Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf i förlust i en cupfinal, undrar Anton?
Nej, det tror jag absolut inte. I så fall, de får nog fram till sommaren på sig, tror jag. Skulle det vara ligga katastrof då? Alltså att Djurgården fortsätter att förlora i allsvenskan och skulle ha liksom jättemånga poäng upp till en tredje plats. Då tror jag att man överväger och sparkar av, men absolut inte bara gällande cupfinalen. Möter ju Malmö borta liksom, det är knappast någon skam att förlora en sån match.
På tal om Gulliksen då, Robin undrar, vad tycker du om honom som värvning? Tror du att han kommer höja sig eller kommer han att vara en flopp?
Nej, jag tror han kommer höja sig. Jag tycker han har bra egenskaper. Jag tycker han verkar ha rätt mentalitet också för att spela i en storstadsklubb, vilket vi har fått se på. Sen har han gjort några sämre insatser nu. Men ja, som jag, det här har jag liksom snackat om i 2-3 år nu, att det krävs en anpassningsperiod till allsvensk fotboll, oavsett om du kommer från Premier League, om du kommer från Tyskland eller om du är ett hemvändande proffs, eller om du kommer utifrån, så ska det mycket till för att du ska in och leverera och bara ösa in poäng. Det har hänt, och det är klart att det är många spelare som kommer in och levererar direkt, men det är klart att man måste ge Gulliksen tid. Hur länge har varit här? Någon månad liksom, så att nej, jag lugnar mig att döma ut honom. Jag tror han kommer bli väldigt nyttig för Djurgården.
Vi har ett batteri av frågor på lager, men jag tycker vi tar lite transfernytt. Ja. Fotboll Direkt skrev ju om Samuel Dahl.
Ja, precis. AZ Alkmaar ska vara intresserade där, och det låter ju logiskt med tanke på att AZ Alkmaar en gång i tiden köpte Aslak Witry och bra relationer med Djurgården. Det vore ju ett perfekt steg för Dahl. Sen hur konkret det är, det vet jag inte, men de slutscoutarna honom och har honom på radarn. Det är det många lag som har, Renn bland annat. Och att Samuel Dahl säljs i sommar tror jag är väldigt stor risk eller chans, hur man ser det. Så Djurgården kommer få in ganska mycket där. Man vill ha 30-40 miljoner som minst i alla fall. Så att en försäljning av Samuel Dahl lär vara högst sannolik, och han har gjort det väldigt bra. Jag tycker han har varit en av Djurgårds bästa spelare, om man sett till fram till nu i alla fall.
Häcken uppges ju vilja förlänga med Mikkel Rygård. Han har ju öppnat för allt egentligen. Han har sagt att han kan tänka sig en återkomst till Danmark. Han kan testa vingarna i Europa. Men han kan också vara kvar i Häcken då, i en intervju med Fotbollskanalen.
Nej, det är ju så man brukar uttrycka sig när man vill, när det är dags för att förhandla om nytt kontrakt och när det är dags för förhandlingar och skarpt läge. Då är man uppe för det mesta. Men det är klart att Häcken vill förlänga med honom. Det är ingen snack om det. Nu förlängde man ju året ut, och han tar nog ett år i taget med tanke på hur hans situation är. Men jag tror också att han ser vart Häcken kommer. Tar med en Europaplats, kan vara med och slåss om medaljer, ser han en satsning till nästa år. Det är klart, går han till Danmark så kan han säkert tjäna mer pengar. De har gynnsamma skatteregler, flytta hem till Danmark lockar säkert också. Ett nytt äventyr, säg MLS eller ja, Sydkorea, Japan. Jag förstår varför han håller alla dörrar öppen, för att han sitter ju i ett gynnsamt läge så länge han levererar och håller sig skadefri.
Det senaste om Moussa Gourbanli. Följer han Djurgården eller har han avföljt dem nu igen?
Ja, men det var ju vår pigga kollega Malin Wahlberg som noterade att han hade avföljt Djurgården och skrev en artikel på att det var lite osäker framtid för honom, och det är klart att det är det. Det är klart att han överväger sin alternativ i sommar här. Han hade väl tagit bort att han spelar för Djurgården, va? Men ja. Nu har han tagit tillbaka det ändå efter att det har uppmärksammats. Märker inte hur han hade med Fotbollskanalen. Han tror han sa 15 eller 14 gånger att han respekterar klubben. Han var väldigt noga med och påpeka det, och ja, det är nog lät kanske att man har fått en liten tillsägelse eller någonting med tanke på att han tog bort det här med Djurgården, och kanske att allt inte står så där rätt till, och man måste bedyra att man respekterar klubben som man spelar i så pass många gånger i en intervju. Det tyckte jag var lite märkligt. Han verkar ju inte ha förtroende hos Kim och Tolle såklart, så att det kanske vore bäst, men nu, det har ju ryktats om att han skulle göra en återkomst i Karabag, eller i alla fall en utlåning dit har det ryktats om i utländsk media, så att vi får se vad som händer där. Men som det ser ut nu så känns det som han mår nog bäst av att lämna Djurgården där på lån, eller att de säljer honom. Det får vi se.
På målvaktsfronten då, Victor Johansson i Rotherham som åker ur Championship, men han har en klausul. Vad tror du händer där?
Ja, precis. Det senaste jag hörde där var att Leeds är med i jakten nu igen. Sen om han skulle bli första eller andra mål istället, att de har honom med på en lista över tänkbara värvningar till nästa år, det låter jag vara osagt. Men jag vet att de har diskuterat hans namn. Han finns med bland en av tänkbara värvningar till nästa år. Har ju bra statistik för att vara i The Championship, trots att Rotherham har varit så usel. Så han har bra statistik.
Han har räddat flest skott hela serien.
Ja, exakt. Och jagas ju av Stoke också, Sheffield United. Leeds är ju på väg upp. Så att han sitter nog i en rätt bra sits han också, med tanke på att han har klausul och har den bra statistiken som han har.
Jag skrev till honom och frågade Leeds frågetecken. Jag har inte fått någon svar. Då är han klar.
Ja, precis.
Robin Zabic, vad vet vi där?
Nej, men han har ju börjat jättebra med Landskrona. Gjort 2 mål och 2 eller 3 assist redan nu. Fått upp intresset både från allsvenska klubbar och från norska klubbar. Han har också en utköpsklausul. Det är toppklubbar i Norge och en del allsvenska klubbar som kommer scouta honom nu i matchen till helgen med Landskrona. En ytter som är väldigt starkt uppskattad bland många klubbar. Så det blir spännande att se vad som händer med honom och om någon kan fynda där, med tanke på just att han har en utköpsklausul. Så att spännande att följa där om det är några allsvenska klubbar som hinner rycka till sig honom då för norska klubbar. För att norska klubbar har ju också haft känslan. De har haft bra känsla för spelare i just Superettan. Man var en del övergång om man är just Superettan-klubbar och norska klubbar.
Sverige värver vi från danska andra ligan. Precis. Norge värver från svenska andra ligan. Precis. Och så blir det en fin triangel där. Du, Hammarby, Majed.
Ja, men där är ju fortsatt då. De har ju förhoppningar om att förlänga med honom. Ha snackat med hans agent. Startade ju senast. Kanske inte gjort någon dundersuccé, men det är klart förhoppningar om att han ska förlänga är fortsatt stora.
Vi fortsätter på Hammarby-spåret då. Hur ser du på Fenger och hans plats i Bayern? Matchen igår visade att han är högst fjärde mittback. Vad har hänt sen förra säsongen? Problemen av Fenger och Hellberg. Har du någon insikt i frågan från SMD 18?
Jag tror inte det är några problem, men jag tror att kanske... Kim Hellberg föredrar ju kanske Pavle Vagic med tanke på att Pavle Vagic är bättre med fötterna än vad Fenger är. Så jag tror att bara handlar om det, just spelstilen, och att han vill ha bra fötter bredvid Kurtulus. Så att det är vad jag har hört. Jag tror inte det är något problem. Eller så Fenger är inte sån som bråkar heller med tränaren. Och Kim Hellberg är väl inte direkt känd för att skapa något dispyter med spelarna heller. Så att, är det nog bara det just att Pavle Vagic är bättre med fötterna och liksom mer spelande mittback än vad Fenger är.
Mm. Från Bänke, IF Elfsborgs mellanår, utropstecken, frågetecken. Ja, hur kommenterar vi kräftgången?
Ja, men alltså det som är lite oroväckande är hur de förlorar. Just tappa en 2-0-ledning mot Norrköping. Att de visar liksom kanske mental liksom svaghet. Ja. Sen om det är det här tränargrejen som stör dem, det borde det inte göra med tanke på hur stabila de har varit tidigare. Men det är klart att det är något som oroar är just hur de förlorar och att de släpper in så mycket mål. Det är ju allt annat än godkänt att släppa in, liksom leda med 2-0 och förlora så stort som man gör mot IFK Norrköping, även fast det är på bortaplan. Så att, nej, lite oroväckande just sättet hur Elfsborg förlorar. Och, ja, just nu ser det ut som att de får glada om det blir ett mellanår, så att det inte blir ett fiaskoår.
Mm. Vi ska över till AIK-läger där frågan från William är: lämnar Pittas, Modesto och Saletros i sommar?
Saletros tror jag absolut inte lämnar. Det vågar jag ta gift på. Modesto är nog mer tveksamt, eller är nog mer öppet att han lämnar. Pittas också. Ja, det beror ju på alldeles vilka klubbar som rycker i honom. Det som är bra för AIKs del, om man nu kan säga så, är att han har inte öst in mål och poäng. Och ska man vara i hans ålder och gå för någon riktigt stor summa, eller stor summa, 20-30 miljoner de kan få för honom max gissa på, så måste man göra fler mål. Och det har inte gjort, så att just nu så tror jag tveksamt om han går i sommar. Jag tror nog att han sitter rätt lugnt i båten, eller jag tror klubbarna sitter rätt lugnt i båten med tanke på att han inte gjort så många mål.
AE undrar, kikar AIK på att värva mittfältare efter Abdihakim Alis skada?
Nej, det tror jag inte. De har bra ersättning där och de har bra liksom överlag. Sen beror det på vad som händer. Taha Yari vet jag förut som en del utländska klubbar, så att det är klart att han kanske kan försvinna. Är ju, som vi har pratat om tidigare, ett av AIKs försäljningsobjekt här som kan försvinna i sommar. Så det är klart att vi får se vad som händer där då. Men skulle Ayari försvinna så är det klart att man får titta på ersättare. Men just nu så har de en ganska bred trupp, men räkna med stor aktivitet ändå hos AIK i sommar. Det lär nog komma både en och två nyförvärv och försvinna minst 2-3 spelare.
Mm. Mr. Nibbe undrar, är Linde seriens bästa målvakt?
Det skulle jag nog inte säga. Johan Dahlin håller jag fortfarande som väldigt vass. Det finns många bra målvakter. Oliver Dovin har ju varit väldigt bra i Hammarby och kanske släppt in lite för mycket mål, men jag tycker ändå han är riktigt bra. Jakob Vidar Zetterström är riktigt bra. Jag menar, det finns, jag kan sitta och raka väldigt många, men det är klart, topp 3, ja, det bör han nog vara. Topp 5, absolut.
På tal om Häcken då, eller en Häcken-bekanting, jag hör Jeremejeff på gång till Brann, men att han kan tänka sig Stockholm också. Har du något där?
Ah, Brann har inte hört någonting. Det hade varit, det är ju en populär klubb till, på så som att liksom, de har väldigt stor supporterskara här, givna mycket publik, kan säkert få bra sign-on-bonus och sådär också, men jag ser inte kopplingen Brann-Jeremejeff riktigt, men det är ett tips som vi får kolla upp i så fall.
Mm. JR undrar, är Al-Hakim cancelled framöver?
Det tror jag inte. Nej. Men de brukar väl köra, alltså domarna, det är väl några domare som har åkt ner i Superettan och inte får döma allsvenskan mer. Jag vet inte exakt vem det är nu, men jag vet att det har varit så. Så att, det är ju domarbasen där som tar ut Stefan Johannesson, som är med och tar ut domarna till varje match. Så att han kanske inte får någon toppmatch på någon vecka. Han får nog döma sig i form.
Det var det bästa jag hört. Fråga från Roger Espersson, den får avsluta dagens batteri då. Behöver slash kommer Mjällby ta in något i sommar?
Det tror jag absolut, det kommer att värvas en del där. Kan nog försvinna en del där också. Om det skulle börja produceras mål hos till exempel sån som Jagne. Sådär. Så att, ja, det tror jag absolut de kommer att göra. Sen ska vi få kolla på vilka positioner de tittar på lite närmare. Jag har fått en skada också här på, nyligen. Så att, det gör nog Hasse Larsson jobbet, det är jag helt övertygad om.
Innan vi avslutar, har du några slutord, Disco, som du vill förmedla till folket efter veckan?
Jag tycker vi har fått med det mesta faktiskt. Se fram emot söndagens match då mellan jag ska på Djurgården
Guys.
Och sen ska jag på Bayern Västerås på måndag. Så att, lite vila lördag, lite vila ikväll och sen sätter det igång igen på söndag. Sen är det full huggning. Matcher måndag, ner till Malmö tisdag, cupfinal onsdag. Så att, det är härligt att det är igång.
Mm. Mycket roligt har vi att se fram emot. Vi tackar er som har tittat och lyssnat på Sportbladet Allsvenskan. Vi är tillbaka nästa vecka. Tack för idag!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.